Hej och välkomna tillbaka till Bara Kaffe Podcast, som idag ska fortsätta sin frågestund. Tjena Per.
Hej Daniel.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag är trött. Jag sitter hemma i min lägenhet och kontemplerar veckan.
Härligt. Underbart. Jag gör något liknande här då. Jag är tyvärr sjuk, så att jag sitter också hemma. Ja. Och är regelrätt isolerad.
Är du så här sjuk så du tycker synd om dig själv, eller är du sjuk riktigt?
Nej, jag tycker att jag är så sjuk så jag tycker det är fjantigt att ens få kalla mig sjuk. I vanliga fall så hade det varit 2 Panodil, en Ipren, och så hade man kört vidare.
Så nu får man inte det längre.
Nej. Så att, men det är bara att rätta sig i ledet och köra vidare. Och det är tur att vi kan göra det här då.
Eller hur?
Ja. Och vi hoppar in på frågorna direkt.
Ja.
Och fråga nummer 1 här då. Det är ju, vill de ju veta. Det är en person här. En Brenner. Kan det vara en släkting till mig kanske?
Johan Brenner. Jag vet inte. Är det en släkting till dig?
Ja, nej, inte vad jag vet, men det var ju jättetrevligt att se att någon mer heter Brenner.
Jag trodde typ det var din brorsa.
Ja, han heter dock Jonas Brenner.
Ja. Jag tog för givet att det var... Ja, vad kul. Men då är det någon annan Brenner, vad kul.
Och han undrar, kan ni tipsa om ställen i Göteborg där man kan beställa en riktigt bra kopp kaffe? I sådana fall, vilken typ av brygg? Är det cappuccino eller är det latte? Vad säger du Per?
Jag tycker att det är jättesvårt. Jag kan ju såklart tipsa om ställen där man kan dricka bra kaffe. Men det är ju bäst att gå ut och testa själv. Och se vad man tycker är gott. För det är ju så subjektivt. Och se vart man trivs.
Mm.
Och fråga... Hitta, om man har ett ställe man tycker kaffet är bra, så kan man fråga de som jobbar där vart de brukar gå och dricka kaffe. Så kan man få utöka sin... Tycker jag. Det är väl bra.
Det var ett jättebra tips.
Så tycker jag man kan göra.
Det ska absolut göra. Finns det några ställen där du vet att man absolut inte ska gå och dricka kaffe?
Nej, verkligen inte.
Nej.
Jag har ingen shitlist.
Nej, vad bra.
Nej, men vi går till fråga 2.
Det gör
vi. Samma frågare. Frågar, vi pratar lite om hur omgivande atmosfär är viktig för hur man bedömer en kopp kaffe. Vad brukar ni göra för att skapa en bra atmosfär? Ja, vad brukar du göra för att... Var det liksom första eller andra avsnitt vi pratar om det här? Något avsnitt vi pratar om att omgivningen påverkar smaken.
Ja, precis. Alltså, för min del så skulle jag nog säga spontant sett att... oavsett vilken omgivning jag är i, så försätter ju kaffet mig i rätt atmosfär. Förstår du vad jag menar? Att det spelar ingen roll om jag är i en kaossituation eller en väldigt lugn situation. Kaffet gör ju att jag hittar till den platsen jag vill vara.
Just det.
Så för mig spelar det egentligen ingen roll. Och ibland kan ju kaffet ha alltså, olika syften. Ibland kan det vara att jag endast vill ha koffeinet. Och då är atmosfären helt oviktig. Och ibland så vill man ju smaka på lite gott kaffe. Och då är ju sällskapet väldigt viktigt. Och att det kanske är lite lugnt och städat.
Ingen dunka musik i högtalarna.
Nej,
jag tycker att koppen är väldigt viktig. Jag tycker det är viktigt att dricka kaffe ur en kopp som jag tycker är skön och snygg och som har liksom rätt känsla. Jag kan stå länge och välja mellan olika koppar innan jag väljer vilken jag ska dricka kaffe ur.
Det
tycker jag påverkar, kanske inte smaken, inte för att det påverkar smaken, men liksom känslan. Liksom.
Kul. Vill du ha en förvärmd kopp eller vill du ha en kall kopp? Spelar det någon roll?
Det beror på situation och kaffe. Ja. Är det en espresso vill jag att den ska vara varm. Är det en bryggis så spelar det inte så stor roll. Tänker jag inte på det.
Det känns alltid lyxligare med förvärmt porslin, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. För att någon kock som någon gång sa att det enda vettiga man kan göra med en mikrovågsugn är att värma sin tallrik. Så man kan få servera mat på en varm tallrik.
Smart. Ja, men
ja.
Har du något mer du vill öppna upp när det kommer till den frågan?
Nej.
Om vi bortser från smak, frågar Johan här då. Om vi bortser från att smak är en subjektiv upplevelse, att man ska beställa det man själv tycker om och så vidare, vilken typ av kaffe beställer en sann kaffekonnässör när han eller hon är ute?
Ja, just det. Nu för tiden, ska jag vill svara på det här. När jag jobbade i bar på kring millennieskiftet, så några år efter där, så liksom visste man att det var en barista som beställde, om personen beställde en espresso och en cappuccino samtidigt.
Aha.
Det var liksom, det var standard barista beställningen för då kunde man liksom, då ett sätt att utvärdera kaffet som man fick i espresson och liksom kaffet med mjölk och mjölkskumningen och hur man liksom, vilken nivå kaffet låg på liksom, kunde man lätt. Och sen tycker jag att det har utvecklats till att nu kanske istället vara en bryggkaffe och en espresso. Liksom man bryr sig inte så mycket om mjölken längre, utan man kollar hur man brygger espresso, man kollar hur vilken typ av bryggkaffe man serverar. Eller att man helt enkelt bara brygger, tittar vad som finns utöver det vanliga liksom kaffesortimentet, om det finns något, om kaféet har gjort någon egen kallbrygg eller någon kaffedrink eller något som de tycker är liksom, som ett sätt för dem att presentera sig och presentera kaffe på ett sätt de tycker är kul och utanför vanliga ramarna.
Okej, så dels lite nytänk kring det här med kallbrygg och även kaffedrinker och titta på hur de tänker utanför ramarna då. Det är,
ja.
Spännande. Kul. Har du något exempel på rak arm när du besökte ett café senast där? De tänkte utanför ramarna. Bara något exempel så att vi
har något bra exempel. Nej, men liksom,
dödliga kan förstå.
Ja, om man kommer in på ett ställe där det står espresso tonic, då skulle jag, och det är en varm dag ute, skulle jag beställa det för att se hur de gör, hur de gör den. För att den inte, det kan vara jättegott med tonicvatten och espresso tillsammans, och liksom en frisk och kaffelik liten dryck. Svingott. Så det kan man väl, så fort det blir lite varmare så kommer fler göra det, tror jag. Kommer den dyka upp, kan man säga.
Men då analyserar du utbudslistan ganska snabbt och när du kommer in i,
då har jag redan skalat av liksom, jag har ju nog skummat av ganska många andra saker innan jag ens går in.
Det hade varit intressant att, så här, om du i detalj skulle kunna bryta ner alla dina
mina parametrar.
Ja, dina parametrar.
Ja, det hade jag velat veta också. Jag var en gång, för det här också ganska många år sedan, men jag var i Paris på ett café som några vänner hade öppnat, och det var liksom, jag var där veckan efter de öppnade. De ganska fräckt och modernt café. Och jättetrångt och litet. Så jag var där med en kompis och vi fick sitta vid några små bord och var tvungna att dela bordet med några andra människor som satt där. Och det var ju liksom innan corona, som man kunde sitta nära varandra. Och vi började snacka liksom. Och jag bara, eftersom det här var ett helt nytt ställe, så undrade jag lite hur folk hittar dit. Det är alltid intressant hur liksom folk hittar till ett nytt ställe. Liksom. För folk har liksom en tendens att gå till ett ställe som om de alltid har gjort det, fast det är liksom första dagen de har öppnat. Och så sa de här två personerna att ja, men det här såg ut som ett sånt ställe som serverar bra kaffe. Liksom. Det såg ut som ett kaffeställe. Liksom. Mm-hmm. Och då gick de helt på inredningen. Liksom. Det var liksom råa träslag och sten och liksom ganska cleant. Och en, alltså, så de gick på liksom designen på lokalen. Så att det här är ett ställe som bryr sig om kaffet, tänkte de.
Gjorde de det då? Var det bra
kaffe? Ja, visst. Ja, visst. Det var ju liksom ett kaffeställe.
Ja, coolt.
Så det går, det finns liksom någon sorts mall av liksom hur, vad som är ett, går in på ett traditionellt konditori så kanske man inte kan vara säker på att de har bytt kaffe på 50 år. Mm. Men du vet, det är liksom andra signaler som man får där. Ja. Men det kan ju ske där också såklart.
Ja, jag fattar. Ja, nice. Ja. Och då är det ett önskemål då från Jonas här i framtiden. Eller Johan. Oklart om det är Jonas eller Johan. Och det är, vad är det han skriver där på här? Han undrar om man skulle få vara med på en kaffebedömning enligt det här
SCA:s protokoll, en kopplingsprotokoll, kaffeförordningsprotokoll. Ja. Mm. Hinner man med det på ett poddavsnitt? Ja, men det gör man ju. Man hinner ju med det. Det vore ju svårt. Jag vet inte hur bra det gör sig i prat. Men det kanske det gör.
Ja. Jag tänker att underhållningsvärdet
är inte så stort
i ett sånt avsnitt. Så där kanske produktionen av avsnittet får vara av hög kvalitet. För att man ska tycka att det är bra. Men vi säger, alltså, jag är gärna på och testar.
Ja, precis. Det är liksom intressant att titta på protokoll och se vad är det man bedömer när man bedömer kaffet. Vad är det, vilka delar är med liksom. Mm. Det är ju ett, det kan väl vara ett avsnitt.
Ja, jag tycker det.
Att sen bedömer man i ett protokoll.
Exakt. Och hur uttrycker sig protokollet? Finns det rum för tolkning och så vidare och så vidare? Mm. Det är alltid intressant. Ja, men tack så mycket för de frågorna. Vi går över till en till frågare som heter Ida. Mm. Som har skickat mejl till oss och skriver så här: själv är jag annars speciellt intresserad av att få veta mer om hur du handbrygger filterkaffe på bästa sätt. Där har vi ett avsnitt av om.
Just det.
Men
se avsnitt. Vad blir det?
Men fråga nummer ett från Ida är: går det att bättre gissa på hur du maler och brygger en ny sorts bönor?
Ja, det är tänk om man kunde göra det jättelätt.
Ja.
För det är ju det är ju svårt att komma liksom. Nej, svaret är nej. Det går inte att bättre gissa på hur man maler och brygger en ny sorts böna. Men det bästa är om man på sin kvarn vet vart det brukar funka i malningsgrad och justerar det stegvis därifrån. Men provar på liksom någon sorts basinställning som brukar funka för det mesta.
Fråga nummer två, Per. Är verkligen den där inom situationsteckning blomningen så viktig?
Ja, är den det?
Ja, jag skulle säga ja.
Ja, det tycker jag också. Ja. Jag tycker den är jätteviktig. Den är så viktig för att den hjälper till att få kaffet jämnt extraherat.
Och det är ju enkelt att man kan ju göra ett blindtest. Man kan ju be någon göra ett blindtest på en. Där man ett kaffe där man blommar och ett kaffe där man inte blommar, och så märker man skillnad, så gör man det. Och gör man inte det, nej, kanske.
Men jag tror att också skillnaden blir i om du brygger 5 bryggningar och har med blomningen varje gång, så kommer de 5 vara mer konsekventa om du gör 5 bryggningar utan att blomma innan, för att du får en ojämnare extraktion och det kommer märkas i mellan de olika bryggningarna. Mm. Medan liksom 5 liksom flera bryggningar med liksom där du är mer konsekvent och gör en blomning innan, så kommer du få en jämnare extraktion. Och ni som inte vet vad blomning är kan lyssna på avsnitt nummer 5 som heter Lätt att brygga rätt. Där pratar vi lite om bryggkaffe och bryggning och pratar lite mer om vad blomningen är.
Fråga nummer 3, hur ska du trixa med vattenflödet? Och då antar jag hon menar, alltså nu pratar vi fortfarande
handbrygg. När du manuellt häller vattnet på en bädd av malet kaffe.
Mm.
Men jag skulle tänka att hålla en vatt alltså ja, jag skulle tänka att jag inte vill hälla på för mycket vatten på en gång, för då, när vattnet rinner igenom så kommer en del av sumpen lägga sig på sidan av filterpappret och inte följa med i bryggningen. Utan hålla trixa med flödet så att strålen hjälper till att blöta allt kaffet och liksom rör om lite så att inte ja, för att heller inte bara hälla på ett ställe, för då kan tendera att bli rinner mer på det stället kanske, utan ja, det är ju svårt att handbrygga kanske med just vattenflödet, men jag försöker hålla ett ganska konstant flöde, och om jag märker att vattennivån ökar liksom över mer än den behöver, liksom att den ligger långt över vart sumpen är, så pausar jag lite och låter det rinna undan lite innan jag fortsätter hälla.
Är det viktigt att vara konsekvent i sånt här också, att man vattenflödar konsekvent?
Ja, men det är det, för att det påverkar bryggtiden. Om du pytsar ut 10 ml i omgångar så kommer du få en mycket längre bryggtid än om du häller vattnet konstant hela tiden. Då rinner det igenom snabbare också. Så hur du häller påverkar hur lång tid din bryggning tar, och det kommer också påverka hur du extraherar.
Har man funderat något på vilka rörelser man gör?
Finns uppsatser om det. Det är cirkulera motsols eller medsols, så det gör ett zigzagmönster, och jag säger att det är skitsamma bara du får liksom kaffesumpen jämnt blött. En kaffebryggare har liksom ett hål där vattnet rinner ut ner i på sumpen, och så är det inte mer, men den rör sig inte alls, så det funkar ju också liksom. Så det viktiga är att du kan göra något du kan göra igen om du tycker att resultatet blev bra, och det är viktigt med konsekvens.
Fråga nummer 4. Är bryggtiden kopplad till vilken slags kaffebörna du brygger med?
Ska det till exempel vara längre tid för en viss slags bön och kortare för andra? Ja. Alltså, utbudet av bönor är ju enormt egentligen. För att både vilken typ av bönor det är och hur ljust och mörkt och långt och kort den rostad påverkar. Så det är ju en stor fråga.
Ja, det känns som att spontant sett så har det väl mer med malningsgraden att göra.
Ja, men det har mer med, ja, jag skulle ju anpassa malningsgraden efter hur
snabbt man vill att vattnet ska passera.
Ja, precis. Och det påverkas av bönans densitet som hänger ihop med hur ljust eller mörkt den är rostad. Så en liksom mörkare rostad kaffe är mer poröst. Och liksom har lättare att ta till sig vattnet och har lättare att brygga igenom. Medan ett ljusare rostat kaffe har svårare att ta till sig vattnet. Liksom så blomningen är liksom svårare att, vattnet är svårare att tränga in i kaffet.
Men har du någonsin varit med, alltså har du drabbats av ett chock tillfälle där du har kommit fram till att oj, den här bönan, varje gång jag brygger med den här bönan så blir jag överraskad över hur annorlunda bryggtiden påverkas med tanke på dess densitet till exempel.
Ja, men till exempel, jag har ett kaffe nu som är av en böna som heter Maracaturra, som är en stor böna, liksom bönstorleken är dubbelt så stor som de flesta andra kaffebönor. Och det gör ju att den är lite porösare. Liksom det är cellerna. Ja, liksom, så den behöver oftast lite finare malning för att brygga så som jag vill att den ska brygga. Liksom. Brygga likt de andra. Maler den på samma sätt som ett annat kaffe så kommer den brygga igenom på en kortare tid än jag önskar.
Okej.
Ja, bryggtiden är ju kopplat till vilken slags böna man brygger med ibland, men det är väldigt, ja, och hur den är rostad.
Men de här bönorna som kallas för peaberry, så där det är bara en bönan som har utvecklats i ett kaffebär.
Ja.
Och om en sån här bönan då skulle ha väldigt hög kvalitet, så skulle den kanske vara väldigt kompakt.
Ja.
Har du märkt någon gång när du har bryggt en peaberry att här var det väldigt kompakt?
Nej, jag tycker inte att det har skilt sig så mycket från andra liksom, bönor med, som också har en hög densitet.
Vad är den högsta densitetbönan du har träffat på? Har du träffat på någon sån här ultimat?
Nej, jag har inte. Så stor skillnad är det inte. Liksom, vad mäter man densitet i kilo, hektoliter? Vad är det densitet är?
Ja,
jag kan inte det där.
Nej.
Ja, men det är liksom... Nej, jag har ingen så här liksom, den ultimata... Men det hänger ihop med hur... Bland annat hänger upp med växthöjden. Högre höjd, hårdare bönor.
Just det.
Ibland. Ja.
Spännande.
Jag vet inte om Ida, förlåt om, vi inte, om svaren är som otydliga och inte entydiga. Om svaren inte är entydiga. Men det hänger ju hur man brygger och hur man maler och skiljer sig från kaffe till kaffe, men det beror också på hur känslig kvarnen är och hur det sen brygger det. Så det är liksom, det är så många olika parametrar att dra i, så det är svårt att säga ett universellt svar på hur, det finns ingen ultimat sanning. Det finns
Men om hennes fråga är bryggtiden kopplad till vilken slags kaffebörna du brygger med, om jag svarar då nja.
Ja, men det är rätt svar.
Det är ja.
Vi går vidare till Ulf Eriksson som har mejlat in till oss och har några frågor som hänger upp med espressomaskinen.
Mm.
Något vi var inne på i avsnitt nummer 6, men vi pratade inte om allt som man har med espresso att göra.
Mm.
Och Ulf frågar bland annat... Han funderar lite på temperaturen på vattnet som man brygger med.
Mm.
Hur påverkar temperaturen syra-bäska-balansen? Jag vet inte det. Hur den påverkar syra-bäska-balansen. Jag tror att liksom... grundförutsättningen till syra och bäska finns snarare i liksom kaffet. Och det är klart om du brygger på låg temperatur så har du färre reaktioner i bryggningen och du får inte ut lika mycket. Så har du ett väldigt bäst kaffe så kan du mala det väldigt grovt och se till att få en väldigt kort bryggtid, och för då får du inte ut så mycket av de bäska smakerna. Till exempel. Så det går ju liksom minska utvecklingen av smaker med en låg temperatur, men då får det nästan vara liksom rumstempererat eller 50 grader snarare än, det är inte skillnad mellan 92 och 94. Du kommer inte känna smakskillnaden på de temperaturskillnaderna för att det finns så många andra saker som också spelar in, så det är svårt att
olika temperaturer påverkar säkert hur någonting löser sig. Hur bra någonting löser sig. Så det måste ligga någon sanning i det där. Men det känns skönt att höra när du säger Per att det spelar ingen roll mellan 92 och 96 grader. Då är jag nöjd som...
Ja, men det påverkar ju, men det är inte liksom... Det kanske påverkar på ett sätt som man... kan uppleva att det är skillnad, men det är liksom inte skillnad mellan oh my god vad bra och vad tusan var jag bryggde, utan det är liksom skillnad mellan gott, annorlunda, tänker jag. Men sen kommer jag upp med frågan hur mäter man temperaturen då? Liksom, det finns ju liksom rekommendationer om att man ska brygga på 92 grader eller 94 grader och få hans espressomaskin då liksom, är det temperaturen i kokaren eller utloppet eller är det i koppen? Och det är väl, det viktiga är ju temperaturen som kommer ut ur maskinen. Det är den temperaturen som är relevant, för det är den som du brygger på. Så det som är i tanken är ju, du kan ju mäta, det kan ju finnas en termometer inbyggd som säger så här många grader det är i tanken. Men när man väl trycker på öppna kranen så att vattnet spolas ut, så är det den temperaturen som vattnet som träffar kaffet och brygger. Så det är den som är relevant. Och är själva espressohandtaget har suttit i maskinen, så är den också varm och kyler inte ner vattnet på väg ner till underbryggningen och ner mot koppen. Så det kan vara bra att ha, liksom, se till att omgivningen där vattnet och kaffet kommer att vara är förvärmt. Och kanske också förvärma koppen. Då, så att, för när kaffet väl träffar koppen så kanske det har sjunkit ner till 55-65 grader. Och så om koppen är i närheten av det så kommer kaffet behålla den temperaturen. Men om koppen är 18 grader så kommer ju temperaturen i koppen sjunka jättemycket. Och bli en annan smak. Men jag säger att det är på en espressomaskin så det är svårt. Och sen hur mäter man då? Var mäta och hur mäta, undrar Ulf. Och hur, alltså, du kan ju mäta. Det är svårt att mäta. Om det inte. Det finns liksom den bajonetten, handtaget som man sätter i kaffemaskinen. Det finns handtag med temperaturer, termometrar inbyggda så att man kan mäta temperaturen på vatten som kommer ut. Men det är liksom kontrollverktyg som servicetekniker har. Det är ingenting som man köper i affären eller har i sin egen lilla knivlåda hemma. Liksom. Så jag tycker, och jag tycker inte, generellt sett tycker jag inte att det viktiga är om temperaturen är 94 eller 93 eller 92 grader, utan att den är över 90 är bra. Men och sen att den kan vara hålla en jämn temperatur under bryggningen, för då får du ett resultat som du kan upprepa och få en konsekvens. Känns det? Ja, men då blir det här vår andra delen i lyssnarfrågor, och så kommer det också i alla fall en tredje del innan vi återgår till kanske göra ett avsnitt om ett kaffeämne igen då.
Ja, precis. Och vi har ju snackat lite kaffeämnen i hemlighet. Ja. Och även eventuellt involverat en historiker, kan vi ju säga då. Så det kommer troligtvis ett avsnitt i framtiden som har med kaffets historia att göra.
På något sätt. Bra. Det ska bli kul.
Ja, det ska bli väldigt kul. All right, tack. Bra. Så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Ha det gott.
Hej.